Cirka 300 anmälningar om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet har kommit in till diskrimineringsombudsmannen under 2015. Det första året den utökade diskrimineringslagen var i kraft. Det framgår av den årsrapport till regeringen som DO lämnade förra fredagen. Anmälningarna gäller alla typer av funktionsnedsättningar och rör såväl utbildningar och anställningsförhållanden som varor och tjänster. DO har utrett så många ärenden man hunnit med, men inte anmält ett enda fall till domstol. Däremot har rörelsehinderorganisationen DOR stämt ett bussbolag. Ett fall som DO inte ville ta till domstol, bland annat eftersom man inte ansåg att en diskriminerad hade en tillräckligt varaktig relation med företaget. Per Holve är jurist och utredare på diskrimineringsombudsmannen.
Ja, jag vill säga bara att vi uteslöt ju inte att det var fråga om diskriminering, för det kan det nog finnas argument för att det var. Men vi skrev att det här med varaktighet är en aspekt som man måste väga in då i den skälighetsbedömning som ska göras. Så att man ska inte tolka vårt beslut som att det är ett glasklart svar på frågan om det här med varaktighet, utan det är mer en sån här... Ja, en påminnelse om att det är en aspekt som man ska väga in då. Varaktighet är, hör till så att säga den skälighetsbedömningen som man ska göra i varje fall. Och det är väl kanske den som är en av de stora frågorna när man ska bedöma hur långt kraven på skäliga åtgärder sträcker sig. Det finns helt enkelt olika frågor man ska väga in där. Frågor om ekonomiska förutsättningar, varaktigheten som vi talade om. Det talas i förarbetena också om att kännedom om behovet av en åtgärd också är av betydelse. Så att det gör ju att man kanske inte bara direkt på rak arm kan säga om det är fråga om diskriminering eller inte i enskilda situationer.
Men just varaktighet, det låter ju sådär att om man känner sig diskriminerad så kanske man aldrig går tillbaka till den näringsidkare till exempel som man har blivit diskriminerad av. Och, ja, då har man ju ingen varaktig relation.
Nej, men det är inte riktigt så som jag tolkar förarbeten, utan det handlar snarare om att man kanske ska göra lite skillnad på om du till exempel är anställd hos en arbetsgivare. Då har du så att säga en varaktig relation i det. Om du går en utbildning så har du också en varaktig relation. Om du däremot besöker en näringsidkare för första gången och det är fråga om en kortvarig så att säga, besök och så. Ni har inte haft med varandra att göra innan och den här näringsidkaren kanske inte känner till din funktionsnedsättning och så. Då måste man liksom väga in det. Jag vill också säga att en väldigt viktig aspekt av detta det är om det finns lagkrav eller så på området. Det kan ju finnas EU-direktiv eller lagstiftning som pekar ut då vad som ska gälla. Ja, vad ska jag ge för konkret exempel? När det gäller långfärdsbussar till exempel så finns det vissa krav som ska vara uppfyllda. Och då väger man ju in det också i bedömningen av diskrimineringsfrågan då.
En annan sak som man skulle ta hänsyn till sa du var det här om näringsidkaren så att säga kände till behovet. Hur menar man då rent konkret?
Jo, som det resoneras då i förarbetena så kan det vara så att man kanske måste klargöra vad man har för behov i vissa situationer. Och ge också ibland en viss... det måste finnas lite förutsättningar då för att kunna uppfylla det här. Så om man till exempel har ett behov av ledsagning eller att en viss form av tillgänglighet så kan det vara klokt att på förhand tala om det. Och då om man har talat om det eller meddelat det då så kan ju det göra att det finns ett visst krav på näringsidkan som inte hade funnits annars. Så det är väl en liten rekommendation. Jag ser också att det är många som gör det redan idag. Alltså de är väldigt sådär ständigt får informera så att säga om vilka behov de har. Så att jag betvivlar inte att det redan sker idag. Jag bara säger att det vägs in i förarbetena.
Ni har, som det heter, utövat tillsyn i några ärenden som gäller just synskadade. Till exempel en kvinna som inte fick ta med sig sin ledarhund till läkarmottagningen. Vad har ni kommit fram till där?
Ja, det är ju ett exempel på ett ärende där det skedde en viss, vad ska jag säga, responsen vi fick då i tillsynen var att man då skulle ändra eller hade ändrat sina rutiner utifrån den här anmälan. Och det tror jag är någonting som, ja, det kommer bli mer och mer av den varan, att anmälningarna som vi får och den tillsyn vi gör ger positiv effekt då. Det är ett sätt som vi jobbar på och kommer jobba på mer och mer också. Att, hur ska jag säga?
Att gör man påverkar.
En seriös förändring, då ser ju inte vi negativt på det så att säga. Sen ska det inte handla om att man bara ber om ursäkt och så under galgen om man uttrycker det så. Utan det ska ju handla om att man gör genuina förändringar. Och då tar vi hänsyn till det i vår bedömning eftersom vårt uppdrag är ju en samhällsförändring, att det ska ske positiv förändring ute i samhället.
Så att driva saker i domstol är inget självändamål?
Nej, det gör vi om det finns så att säga till exempel praxisskäl till det. Då kan vi göra det. Men det är kanske en del som uppfattar det som att det är vår huvudroll, och det är det inte. Utan det är en av våra roller kan man säga, och ett av våra verktyg. Men vår huvuduppgift enligt lagen, det är att få folk att följa lagen frivilligt.
Nu har ju den här lagen varit i kraft i ett år, lite drygt. Hur ser du på den nu? Vad har den gett hittills? Är det ett framsteg? Ja,
min egen bedömning, så att säga, lite taget från höften, är att jag kan ju skönja ett ökat intresse för frågorna. Jag tror att bland de som lever med det här varje dag, det är ju ingen nyhet på det sättet så att säga, utan det har vi sett prov på tidigare, att man har vänt sig hit och talat om väldigt tydligt så att säga vilka problem som finns. Men däremot tror jag att det har redan och kommer leda till ökad medvetenhet i samhället i stort om bristande tillgänglighet. Dels vad det är, men också vad det leder till för konsekvenser. Så att vi har väl märkt av ett ökat intresse från olika samhällsaktörer och så. Vi får fler frågor från media. Vi får fler frågor från till exempel utbildningsväsendet och så. Så att det är en positiv förändring skulle jag säga på det sättet.
Den nuvarande regeringen har ju talat om att lagen behöver ändras, kanske skärpas och så. Vad är den viktigaste skärpningen som i så fall skulle behöva göras för att den ska få så bra verkan som möjligt?
Jag vill inte ge ett officiellt EU-svar här, för det har vi så att säga inte tagit ställning till än. Men jag kan väl säga från golvet som en utredare, så kan jag väl säga att den är ganska svår att uttyda vissa gånger. Alltså det finns ju en mängd villkor som måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om bristande tillgänglighet juridiskt. Så att från en praktikers synvinkel så vore det bra om det tydliggörs och kanske förenklas i vissa delar.
Du talar om det här med varaktiga relationer, om kännedom om behov och andra sådana saker.
Alltså på ett sätt är det ju så att jag förstår att det är svårt att tydliggöra det som ska täcka så otroligt breda fält då. Det kan jag förstå. Det kanske inte heller är önskvärt att lagstiftaren sitter och detaljreglerar. Men däremot så finns det vissa av de här villkoren som, tror jag, för de som läser den här lagen, det är svårt att förstå vad det här innebär i praktiken.
Även för er som är jurister?
Ja, det är det ju. Och då tror jag att det måste vara svårt för de som inte jobbar med det här varje dag.
Det sa Per Holve, som är jurist och utredare på Diskrimineringsombudsmannen. Ett ärende om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet har nyss avgjorts av överklagande nämnden för högskolan. En student som hade stöd av teckentolk överklagade att hon inte skulle få tolkning vid en delkurs i Kina. Högskolan i Halmstad, där hon studerar, motiverade det med att kursen i Kina är frivillig och att bara 5 av de 20 studenterna valde att resa dit. Det gick alltså enligt dem lika bra att slutföra kursen hemma, och därigenom var det oskäligt att betala den 500 000 kronor som lön och resor till teckentolkar beräknades kosta. Och överklagande nämnden höll med högskolan om det. Reporterinslaget var Birgitta Fredén.